Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Superpower One Man's Quest to Transform American Energy är en reportagebaserad fackbok av energijournalisten Russell Gold. Den följer entreprenören Michael Shelley och hans försök att förändra det amerikanska elsystemet. Först genom vindkraftens tidiga utbyggnad och senare genom bolaget Clean Line Energys planer på mycket långa kraftledningar. Gold använder Shelleys karriär som ett sätt att förklara en större fråga, hur ett land som byggt sin elförsörjning kring kol, gas. Lokala kraftverk och regionala monopol kan ställa om till vind och sol. Bokens huvudidé är inte att enbart bygga fler turbiner eller solparker. Den handlar om att elen måste kunna transporteras från platser där resurserna är som bäst till de städer där förbrukningen är störst. Genom investerare, lantbrukare, markägare. Myndigheter och elbolag visar Gold att energiomställningen är lika mycket en fråga om tillstånd, markrättigheter och politisk makt som om teknik. Resultatet är både en skildring av en företagares satsning och en konkret analys av elnätets betydelse för klimatpolitiken. Jag kommer ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, långa kraftledningar är den avgörande länken mellan billig vindkraft och storstädernas behov. Bokens mest centrala sakfråga är överföring av el över långa avstånd. Shelleys vision, som Gold beskriver den, var ett slags motorvägssystem för elektroner. Vindkraft från de blåsiga slätterna i USAs inland skulle kunna föras till befolkningscentra längre österut. Och solkraft från resursrika områden skulle kunna jämna ut regionala skillnader i väder och produktion. Resonemanget utgår från en enkel men ofta förbisedd begränsning. El kan inte användas där den produceras om nätet saknar kapacitet att föra den dit den behövs. Därför räcker det inte att jämföra priset på vindkraft med priset på fossil elproduktion vid själva kraftverket. Man måste också bedöma kostnaden, tiden och risken i att bygga ledningarna. Gold visar hur detta skiljer energiomställningen från många andra teknikskiften. En ny app kan sprida snabbt, men en transmissionsledning korsar delstater, privat mark och flera myndigheters ansvarsområden. I svensk kontext är principen igenkännbar, även om systemen skiljer sig åt. Vattenkraft i norr, konsumtion i söder och debatten om flaskhalsar visar varför nätets geografi spelar roll. Boken fokuserar dock på USA:s mer splittrade regelverk. Där blir den nationella nyttan av billig och ren el ofta svår att omsätta i lokala beslut om en enskild ledningsdragning. För det andra, Michael Shelleys bana visar hur vindkraft gick från marginal idé till storskalig infrastruktur. Gold använder Michael Shelley som huvudperson. Men Superpower är inte en okritisk hjälteskildring. Shelleys yrkesbana illustrerar hur vindkraft i USA gradvis gick från att betraktas som osäker och perifer till att bli en betydande del av elmarknaden. Han arbetade med vindkraft redan när branschen hade begränsat förtroende bland investerare och etablerade energibolag. Senare bidrog han till att bygga upp en stor vindkraftsverksamhet innan fokus flyttades till den ännu svårare uppgiften att skapa överföringsinfrastruktur. Detta perspektiv är viktigt eftersom det förklarar att teknisk mognad inte automatiskt skapar ett fungerande system. När vindkraften blev billigare uppstod nästa problem. De bästa vindresurserna fanns ofta långt från de stora marknaderna och den befintliga nätstrukturen var inte utformad för att hantera dessa flöden. Shelley framstår därmed som en infrastrukturbyggare snarare än enbart en förnybarhetsentreprenör. Boken undersöker också den egenskap som krävs för sådana projekt, uthållighet inför år av förhandlingar, kapitalanskaffning och osäkra regler. Samtidigt blir berättelsen en påminnelse om att entreprenörskap har gränser. En företagares övertygelse kan samla kapital och formulera en plan, men kan inte ensam lösa konflikter om mark, tillstånd och politiskt mandat. Där ligger bokens mer nyktert analytiska poäng. För det tredje, markägare, lantbrukare och elbolag visar att energipolitik alltid är en konflikt om fördelning. En styrka i Golds bok är att den inte behandlar motstånd mot energiprojekt som ett enkelt uttryck för okunskap. Han visar att olika grupper har skilda, ibland helt rationella, intressen. För många lantbrukare kunde vindkraft innebära en ny och stabil inkomstkälla, nästan som en ny gröda. För markägare längs en planerad kraftledning kunde samma omställning istället innebära ingrepp i marken, förändrad utsikt och oro över kontrollen över den egna egendomen. Dessa intressen går inte att förena bara genom att hänvisa till klimatnytta på nationell nivå. Boken beskriver också hur etablerade elbolag och andra aktörer i systemet kan ha skäl att skydda sina befintliga investeringar och affärsmodeller. Ett nät som öppnas för billig el från avlägsna producenter kan förändra vem som tjänar pengar, vem som bär kostnader och vem som har inflytande över planeringen. Därför blir regelprocesser, anslutningsvillkor och myndighetsbeslut centrala delar av konkurrensen. Detta ger läsaren ett mer användbart sätt att förstå energidebatten. Frågan är inte bara om förnybar el är möjlig eller billig. Den är också vem som får intäkterna, vem som lever med den lokala påverkan och vem som fattar beslutet. Golds konkreta persongalleri gör den abstrakta frågan om acceptans till en fråga om rättigheter, ersättning och förtroende. För det fjärde. Clean Line Energy blottlägger varför ett regionalt amerikanskt elnät bromsar nationella lösningar. Clean Line Energys projekt fungerar i boken som ett test av om USA kan planera elnätet utifrån nationella behov. Visionen var tydlig att koppla ihop exceptionellt goda förnybara resurser i inlandet med avlägsna kunder som behövde el. Men den amerikanska elförsörjningen har historiskt vuxit fram genom lokala och regionala nät, privata och offentliga bolag samt delstatliga befogenheter. Den strukturen gjorde mening i ett system där produktion ofta låg nära användningen. Den blir mer problematisk när de billigaste resurserna ligger långt bort. Golds analys visar att samordningsproblemet är större än ett enskilt bolag. Ett projekt kan skapa nytta för konsumenter och klimat i flera delstater medan de mest synliga kostnaderna, markintrången och konflikterna koncentreras till vissa lokalsamhällen. Ingen enskild regional aktör behöver därför känna fullt ansvar för helheten. Tillstånd kan dröja, överklagas eller blockeras, även när den tekniska lösningen är möjlig och finansieringen delvis finns på plats. Bokens relevans ligger i att den gör institutioner begripliga. Den förklarar varför energiomställning inte främst avgörs av en prognos över kostnaden för solpaneler eller turbiner. Elnätets regler är också energipolitik. För läsare som är vana vid att se el som en självklar tjänst i väguttaget ger detta en tydlig bild av de administrativa beslut som formar systemet bakom uttaget. Slutligen. Berättelsen om Clean Lines motgångar nyanserar idén att billig ren el räcker för en snabb omställning. Superpower försvarar i grunden idén att vind och sol kan spela en mycket större roll i USA:s elförsörjning. Gold betonar att ren el ofta kan vara konkurrenskraftig i pris och att goda vindresurser i centrala USA erbjuder stora möjligheter. Men boken undviker därmed inte de praktiska svårigheterna. Clean Line Energys motgångar och bolagets slutliga konkurs visar hur svårt det är att göra en övertygande systemidé till verklig infrastruktur. Det är en viktig korrigering av både teknikoptimism och ren cynism. Teknikoptimismen missar att ett projekt kan falla på juridik, lokal acceptans, finansiering eller myndighetsprocesser, även när behovet i princip är erkänt. Cynismen missar i sin tur att hindren inte bevisar att förnybar energi är ineffektiv. De visar snarare att regler och institutioner har byggts för ett äldre energisystem och kan vara långsamma att anpassa. Boken lämnar därför läsaren med en konkret fråga. Om samhället vill ha billigare el, lägre utsläpp och högre leveranssäkerhet, vilka processer måste då ändras för att nätet ska kunna byggas ut utan att köra över berörda människor? Det är ingen enkel avvägning. Golds värde ligger i att han visar kostnaden i tid och konflikt istället för att reducera omställningen till en teknisk kalkyl. Sammanfattningsvis, Superpower passar särskilt bra för läsare som vill förstå varför energiomställningen inte kan bedömas enbart genom priset på vindkraftverk, solpaneler eller fossila bränslen. Den är relevant för den som följer klimatpolitik, elmarknader, regional utveckling eller stora infrastrukturprojekt. Även läsare utan teknisk bakgrund har nytta av boken. Eftersom Russell Gold gör transmissionsnät, tillståndsprocesser och markkonflikter begripliga genom en tydlig journalistisk berättelse om Michael Shelley och Clean Line Energy. Den praktiska behållningen är ett mer precist språk för att diskutera el. Läsaren ser skillnaden mellan att producera förnybar energi och att faktiskt leverera den till rätt plats vid rätt tid. Intellektuellt erbjuder boken en analys av hur marknad, lagstiftning och lokalt självbestämmande kan dra åt olika håll. Den är därför mindre en allmän introduktion till klimatförändringen än en studie av den fysiska och politiska infrastrukturen bakom en möjlig lösning. Jämfört med breda böcker om ren energi utmärker sig Superpower genom sitt snäva fokus på överföringsnät och projektutveckling. Den försöker inte ge en komplett historia över all förnybar energi och den är inte heller en ren biografi. Just kombinationen av reportage och systemanalys är dess särdrag. Gold visar vad som händer när en stor nationell idé möter enskilda fastigheter, regionala regelverk och etablerade affärsintressen. Därmed blir boken en konkret skildring av varför energiomställningen är möjlig, men aldrig enkel. Om du vill stödja Russell Gold, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!